Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma, Gud, till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Den här söndagens predikotext är hämtad ifrån Johannes evangeliets 12:e kapitel. Och jag läser ifrån den 20:e versen i Jesu namn. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa: det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider. Idag inleds fastan och vi har som inledning till den här gudstjänsten sjungit den välkända salmen med de inledningsord som jag just citerade. Sångens författare vill liksom ta oss allesamman i handen och föra oss till Jerusalem, den heliga staden, för att se vad som där skedde för snart 2000 år sedan. Att göra den vandringen, att se, förstå och ta till sitt hjärta de händelser som utspelade sig där. Det är en nödvändighet om vi ska vara kristna, verkligt kristna, det vill säga födda på nytt till det nya livet i Gud. Gör vi inte den vandringen förblir vi i mörkrets välde, är djävulens barn och Guds vrede förblir över oss. Men vad är det vi hör, undrar du nu kanske. Var inte det där överdrivet sagt? Hur kan man påstå något så oerhört drastiskt? Svaret, käre vän, är att det är just så allvarligt. Det handlar nämligen om att följa med till Jerusalem för att skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndares ställe lider. Att se denna syn, den på korset upphöjde frälsaren, det är det enda som frälser en människa, eftersom den korsfäste Jesus Kristus är den enda räddning som har getts åt världen. Det är absolut nödvändigt att ha gjort denna andliga vandring upp till Jerusalem, upp till Golgata, och fått sina ögon öppnade för Kristi dyra återlösningsverk. För annars förblir allt bara synd, mörker, död och sen efter det dom och helvete. Alla människor är fulla med synd, ormgift som djävulen fördärvade hela vår natur med i syndafallet. Under ökenvandringen till Egypten blev Israels barn ormstungna och låg döende i öknen. Enda räddningen var att se upp emot en kopparorm som Mose höll upp framför dem. Då blev de botade och undslapp döden. När Jesus för farisén Nikodemus förklarade hur en människa blir född på nytt, uppväcks ur den andliga döden, så sa han: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Alltså måste vi fästa våra ögon på den på korset upphöjde människosonen Jesus Kristus om vi ska räddas från den eviga dödens förbannelse. I Jesu Kristi offerdöd på korset utplånades nämligen all synd och skuld. Vi sjöng i den inledande psalmens tredje vers: se, vi går upp till Jerusalem, till frälsarens kors och pina, till lammet som offras för världens skuld, för dina synder och mina. Har vi fått syn på detta, frälsningens hemlighet, ja, då går det med oss som för kristen i den berömda allegorin Kristens resa. Bokens författare John Bunyan skriver: Nu såg jag i min dröm att den högt belägna väg som kristen skulle gå var försedd med en mur på båda sidor av vägen. Den muren kallades frälsning. Uppför denna väg skyndade nu den betungade kristen, men inte utan stor svårighet på grund av bördan som tyngde hans rygg. Han skyndade framåt tills han kom till en upphöjd plats. Där stod ett kors, och strax nedanför i dalen var en grav. Och jag såg i min dröm att just som kristen kom upp till korset. Och här var det alltså som kristen fick kasta en blick på den korsfäste frälsaren. Just som kristen kom upp till korset lossnade bördan från hans axlar och föll ner från hans rygg och började tumla ut för höjden och fortsatte ner i dalen ända fram till gravöppningen där den föll i, och jag såg den aldrig mer. Då syntes kristen stråla av besynnerlig glädje och utbrast av hela sitt hjärta: han har gett mig frid genom sin bedrövelse och liv genom sin död. Och nu till vår predikotext. Jesus har just gjort sitt intåg i Jerusalem under folkets hyllningsrop. Det är påskens högtid och många är samlade. Inte bara judar, som ju varje påsk skulle göra pilgrimsvandringen upp till Jerusalem, utan också sådana av hednisk börd som hade börjat tillbe Israels Gud, den enda sanne guden. De kallades proselyter och hade lämnat sina hedniska vanföreställningar och övergått till judarnas tro. Och nu kom några av dem, kallade greker eftersom de var grekisktalande, fram till en av Jesu lärjungar, Filippus, och sa till honom: Herre, vi vill se Jesus. Men vad var det egentligen som låg i den frågan? Ja, att de kallade Filippus herre, liksom underdånigt, tyder på att de i alla fall inte var fientligt eller hatiskt inställda. Att de var ute efter att snärja, skymfa eller döda Jesus. De hade hört talas om den store predikanten, undergöraren. För ryktet om Lazarus uppväckelse från de döda spred sig nu under den här veckan från mun till mun. Och de hade hört talas om mästaren, den som en stund tidigare vid stadsportarna hyllats såsom Davids son och Israels konung. Och nu var de mycket nyfikna på vem Jesus egentligen var. Vänligt och försynt frågade de en av hans lärjungar om inte denne kunde förmedla kontakt. Vad som sen blev resultatet av deras förfrågan och nyfikenhet, det vet vi inte. Allt vi vet är att Filippus tillsammans med Andreas framförde grekernas förfrågan till Jesus. Men vi vet i alla fall vad Jesus svarade när han fick höra om grekernas önskemål. Han sa: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Det är som att Jesus snappar upp grekernas fråga om att få se honom Och så ger han ett för alla tider giltigt svar på vad det innebär att få se honom i verklig bemärkelse. Det är att se Jesus förhärligad. Men vad innebär egentligen det? Ja, det förstår vi om vi fortsätter att lyssna till Jesu ord. Det blir då tydligt att förhärligandet måste föregås av hans död. Amen, amen, sa Jesus om sitt förhärligande. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Han liknade sin död vid ett vetekorn som faller i jorden och, som det ser ut, dör. Men efter en tid börjar det att gro. Det växer upp, bildar strå och ax och bär frukt. Den här kraften finns i varje vetekorn. Det blir sedan upphov till många nya korn med samma kraft. Jesus låter alltså vetekornet bli en bild av hans egen död och uppståndelse och den rika, välsignade frukt som det skulle medföra. Men allt är inte problemfritt och enkelt. För vem vill egentligen dö? De allra flesta människor vill leva, fruktar döden och vill på alla möjliga sätt skydda sig ifrån döden. Jesus var en sann människa och även han ryggade tillbaka inför sin förestående död. När han under bilden av vetekornet som faller i jorden förklarat för sina lärjungar att han måste dö, sa han: nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig ifrån denna stund. Jesus kände alltså ångest, djup ångest inför sin död. Men den vånda och ångest som Jesus kände inför sin död är ingen vanlig dödsångest. Han skulle dö en annorlunda död. En död i syndares ställe. Medvetenheten om den kolossala börda av alla människors synder som skulle läggas på hans axlar fyllde honom med svår ångest. Och den skulle senare under olivträden i Getsemane stegras till det outhärdliga, då han för sin inre syn såg en bägare som räcktes honom, fylld till bredden av det lidande under Guds vrede som han skulle utstå. Han, den gode, rene och helige, skulle dricka denna bägare till botten, smaka våra synders lön. Och Jesus kände ju orden i Jesaja 53, de ord som handlade om honom själv, bättre än någon annan. Men det var våra sjukdomar han bar, står det där. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad. Jag ska säga det här ordet genomborrad i den hebreiska grundtexten. Det visar på någonting. Det är det starkaste ord som finns. Det är någonting fullständigt tillintetgjort, fullständigt krossat. Det finns inte något starkare ord att ta till. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. Han visste att han skulle träda fram inför Fadern som förbannelsens man, över vilken alla vidriga synder som någonsin begåtts hade östs. Ja, det är klart att Jesus var rädd och greps av ångest inför detta. Skulle han då be Fadern att frälsa honom från denna stund? Han svarar själv: nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Det är som om Jesus med de orden ville säga: genom det som ska ske med mig, genom min död, då alla de förbannelser och olyckor som lagen talar om drabbar mig, då hela floden av synder och elände faller över mig som vattenströmmar och sluts över mitt huvud, då din vredes brännstråle träffar mig, då jag ska lida alla ogudaktighetens kval och pinor i helvetets avgrund, då jag träder emellan dig och de syndfulla människorna och drabbas av de mångas straff. Genom allt detta ska du, Fader, och ditt namn förhärligas. Därigenom ska din kärlek uppenbaras, och därigenom blir också jag, människosonen, förhärligad. Jesus sa också: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Han tänkte här på hur det skulle bli om han inte gick upp till Jerusalem och inte blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Om han svek skulle han bara bli ett ensamt korn, ett vetekorn som inte producerade något, inte bar någon frukt till liv för andra. Han skulle bli ensam om att vara människa utan synd, ensam om att vara rättfärdig, ensam om att vara Guds avbild. Allt det här som vi är skapade till, men som vi har förlorat genom syndens makt i våra liv. Och något sånt kunde inte Jesus tänka sig. Han hade inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, för alla människor. På detta sätt har den trofaste frälsaren förlossat oss alla från den eviga förbannelsen. Han vågade träda fram inför Fadern med synd, så att vi inte skulle behöva göra det. Och det är verkligen fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Men vetekornet som dör bär också rik frukt. Det hade ju redan Jesaja sagt. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Jesaja 53:10. Han får se avkomlingar. Och det är alla de människor som likt ökenvandrarna fäst sina ögon på den upphöjda pålen. Likt kristen i allegorin vandrat upp på höjden och där skådat det uppresta korset. Det är alla som med trons blick fått syn på det kors som i tidens fullbordan restes på huvudskalleplatsen utanför Jerusalems stadsmur. För där hänger han som en evangeliets predikan, som ett frälsningens budskap förkunnat genom ordet in till tidens slut. Den som här i livet får syn på den korsfäste människosonen som samtidigt är den korsfäste Herren, härlighetens Herre själv. Ja, den människan har blivit född på nytt, fått ett nytt liv och hör nu himmelriket till. Gud vare lovad. Jesu ord om vetekornet som faller i jorden handlar ändå inte bara om honom själv utan också om oss alla. Vi måste också dö vetekornets död. Naturligtvis handlar det inte om att vi dör på samma sätt som Jesus. Hans död var unik. Det är bara han som är sann Gud och sann människa som kan dö för allas synder och vinna förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv åt alla. Ändå måste också vi dö för att få del av livet som Jesus vunnit åt oss. Det är ju det Jesus talar om när han säger: den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Det här är vad man brukar kalla en paradoxal utsaga. Jesus talade ofta i paradoxer för att inskärpa det som han ville ha sagt. En paradox är ju något som först verkar motsägelsefullt, ja alldeles orimligt. Men som vid närmare eftertanke visar sig rymma en djup sanning. Vad menar egentligen Jesus när han säger som han gör? Han menar detta. För att Jesu död, vetekornets död, ska bli oss till liv och salighet, måste vi mista vårt liv. Det vill säga allt det som vi håller kärt och lever för som den naturligaste sak i världen. Rikedom, njutningar och jordiska framgångar och så vidare. Vi måste också förkasta alla våra egna idéer och tankar om Gud. Dessa som vi så gärna formar för att passa vår egen självupptagenhet och självgodhet. Vi måste också förkasta alla tankar på att vi själva kan bli eller vara goda om vi bara anstränger oss. Ska vi vinna det eviga livet måste vi hata vårt liv i den meningen att vi förstår att det inte leder till Gud utan bort från honom. Vi måste mista det, låta det dö och begravas. Men vem vill egentligen det? Det finns de som vill det, och det är de som har funnit någonting mycket, mycket bättre än det ringa och futtiga som den här världen kan erbjuda. Jesus säger: om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Att tjäna och följa Jesus är att göra vad han vill. Och han vill att vi först av allt tar emot allt det, alla de eviga skatter som han vill ge oss. Han är frälsaren som ger oss det som vi själva inte har. Han ger oss syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Och genom tron på honom uppväcks vi från de döda och får liv. Vi föds på nytt, blir nya människor som älskar Gud och älskar vår nästa med något av Kristi kärlek. På det här sättet måste vi alla mista våra liv, dö bort från synden och uppstå med Kristus, inte bara en gång utan dagligen. Det är att leva vetekornets liv, botens hälsosamma liv i daglig ånger och tro. Det är det här som Luther talar om i lilla katekesens förklaring till dopets sakrament. Att dagligen dö bort från synden och dagligen uppstå till den nya människan med Kristus. Och på den här punkten, att mista sitt liv eller inte, på den punkten står till sist den avgörande kampen om varje människa. Djävulen vill få oss att leva vårt eget liv här i världen. Se till vårt eget, bita oss fast vid det och försvara det till döds. Gud vill ge oss nåd att mista det livet och vinna livet i Kristus. Läs Filipperbrevet, det första kapitlet, där Paulus skriver om hur han har kastat bort på soptippen, på avskrädeshögen, allt det som förut hade varit hans stolthet, och funnit något som var långt, långt mycket mer värdefullt. Kristi rättfärdighet. Ibland får man för sig att det kristna livet är ett liv i dyster bot. Men det är alldeles fel. Vetekornets död vill fylla oss med en stilla ström av djup glädje. Det är en lycka som inte världen känner till, men det är en sann lycka som består för evigt. Jesus själv kände inte bara vånda och ångest inför sin död. När han här i den text vi läste inför sin död bad: Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himmelen som sa: Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket tyckte det lät som åskan gick. Men Jesus talade om vad det betydde. Nu går en dom över världen. Nu ska denne världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och det här fyllde Jesus med glädje, segerglädje. Och det ska fylla också oss med glädje under fastan, då vi följer Jesus på hans lidandes väg. Med bestämda steg går han upp till Jerusalem för att upphöjas på korset inför allas våra blickar och dö vetekornets död. Men han gör det för att dra alla till sig. Och när vi dras till Jesus som försoningen för våra synder, då är vi på den rätta botens väg, som är frihetens och glädjens väg. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga för Jesu Kristi skull. Amen.